Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning, utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in författaren, ledarskapsexperten, föreläsaren och coachen Alexander Holmberg. Han har utbildat människor i över 15 år och i över 10 år hållit inspirationsföreläsningar i Sverige och Europa. Det känns spännande att ha en sån etablerad coach och inspiratör som gäst. Tänker att vi kan få till oss en hel del tips och råd på vår väg framåt. Jag vill såklart även tala själ med Alexander. Hur viktigt tycker han själen och den andliga vägen är som grundsten för välmående? Varmt välkomna som alltid till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkommen Alexander Holmberg till Så in i själen.
Tack.
Du har ju en egen podd. Mm. Berätta.
Jag kör en podd som heter Alex coachar människa. Och drivkraften i den handlar ju mer om att öppna upp det här samtalsrummet som annars är liksom mellan coachen och klienten. Och ambitionen med det är ju bara liksom att visa brister och visa styrkor och liksom att öppna upp för det här svåra samtalet som man kan ha. Vi behöver våga prata mer om saker och ting på riktigt.
Eller hur? Det behöver finnas fler såna här samtalsplattformar.
Ja, verkligen.
Där man kan prata om hur man mår, hur man tänker och hur man känner.
Mm.
Det finns för få sådana.
Ja.
Är det typiskt svenskt att det är för få sådana eller ser det ut så hela världen? Har du någon statistik i huvudet?
Blev jag ansvarig för den?
Ja, liksom. Kanske skulle ha förberett dig på det här, jag vet inte.
Nej, Agneta. Jag tror att det här är... Jag tänker på han som gjorde den första In Treatment-serien, en turkisk regissör.
Aha.
Han, det var en turkisk version och sen så amerikaniserades det ju med In Treatment.
Ah. Okej. Ja, sen, den serien, nu vet jag.
Och nu, nu kommer ju en fransk version från det som hände i den här liksom konsertlokalen.
Ja. De här bomberna som sprängdes.
Ja, precis. Och då kommer man i den serien få följa terapeuter som har jobbat med polisen och andra som blev drabbade. Och så hörde jag en intervju med honom och han fick liksom frågan så, du startade en hel genre, vad tänker du om det? Då sa han, det är himmel och helvete.
Mm.
Himmel därför att äntligen har folk börjat våga be om hjälp. Helvete därför att någonstans så har vi börjat bli rädda för att må dåligt. Vi tillåter oss inte att må dåligt. Att den här liksom, oj, nu har jag lite ångest. Då ska det botas, då ska det fixas.
För det är något fel.
Ja. Det är totalt fel. Det är en av mina ambitioner med den här podden, att någonstans visa att det är okej att må dåligt. Det är okej att må bra.
Mm.
Jag är nyfiken på Så in i själen.
Ja.
Alltså namnet på din podd. Och hur du kom sig att du liksom ville ha en podd som heter Så in i själen.
Därför att det var ett namn som kom till mig. Saker kommer till mig ibland.
Mm.
Utan att det behöver vara flummigt på något sätt, så får man ju idéer som kommer till en. Någonstans sådär bara. Och jag har väl länge velat göra tv utav någonting sådär. Att prata om lite djupare saker. Och själen. Jag tycker vi behöver prata om själen i Sverige. För jag saknar själen i det här samhället. Det är väldigt mycket så här, man ska göra sig och man ska göra så. Träna, äta rätt och massa olika saker. Men det känns som att vi har inte så mycket fokus på själen. Jag tycker att det är en viktig beståndsdel för att skapa en sorts helhet.
Mm.
Och då så fick jag den här idén och sen så kom det här namnet till mig. Och sen så hade jag fått frågan om podd och så tänkte jag, okej, jag kan ju börja köra den här idén i en podd. Och så blev det så.
Mm.
Tycker du att själen är en viktig beståndsdel för att skapa en helhet för en människa?
Jag tänker att det är förutsättningen.
Ja.
Det är där allting börjar.
Mm.
Och slutar.
Mm. Ja, just det.
Det är ju definitionen på att vi lever. Att vi har en själ. Det är ju som skiljer oss från allting annat. Jag tänker själ för mig, det är ju allt det där som inte är kroppen. Som tankar, våra inre upplevelser, den här magin som kan uppstå mellan två människor eller precis innan pappan eller mamman håller om sitt nyfödda barn. Liksom.
Ja.
Allt det där som vi inte har hunnit forska på än.
Nej.
Men som det säkert kommer att forskas på.
Mm.
Tänker jag. Så kommer vi veta mer. Men ja.
Det som slår an någonting alldeles extra inom en. Då tror jag att då är man i kontakt med själen på något vis.
Mm.
Det där kan man ju känna ibland när man blir lite salig inombords. Känner sig glad eller rörd eller extra närvarande.
Ja, jag tänker att det kan också vara de svarta känslorna. Det kan också vara den här avgrundssmärtan.
Jo, absolut. För att ibland tänker jag att de där svarta känslorna är nycklar till att bli befriad från saker.
Mm.
Att om man vågar gå in i den där svartan som man oftast kanske bara vill fly ifrån för att det är jobbigt. Men att våga sitta i den känslan. Man behöver inte älta tanken runt någonting eller föda tankarna så mycket, utan man kan bara försöka fånga känslan och sitta i den, så tror jag, och låta den liksom gå igenom systemet på något vis, istället för att trycka undan den. Då tror jag att det ligger nycklar där i. Vad säger du om det?
Jag håller helt med. Jag har ju mediterat sedan jag var 23.
Ja.
Dagligen. Ibland till och med två gånger om dagen. Och jag har ju fått kontakt med min själ många gånger i livet. Och det är ju då, det är liksom när man får den här magiska kontakten, oavsett om det är i smärta eller glädje, det är där man hittar liksom sin nyckel för nästa steg, precis som du säger. Jag håller helt med om det. Jag tänker att,
men det är utmanande att gå dit. Det kan vara lättare att fly.
Kan det?
Nej, men är det inte, är du ironisk nu eller?
Nej, inte alls. Jag tänker att det gör det så mycket svårare.
Jo, men för att om man inte är medveten om att det kan finnas en lösning, om jag vågar liksom vara kvar i det här nu och gå och verka igenom det.
Mm.
Om man inte har den medvetenheten så kan det ju i de fallen vara lättare att fly. Man går ut och festar med kompisar eller man träffar någon kille eller tjej eller man gör någonting annat för att slippa vara i den där känslan.
Mm. Det är ju hela vår tid just nu. Mm. Det är en flykttid vi lever i. Vi liksom, det är reels på Instagram, det är ytliga vänner, det är liksom bekantskaper.
Det är jobbigt.
Exakt.
Jag vill ibland när jag tänker på, ibland när jag får någon sorts örnperspektiv på alltihopa, så vill jag nästan bara...
Örnperspektiv, vad fint.
Ja, men när jag åker upp, då vill jag bara gråta, för jag tycker att det är stökigt och jobbigt.
Ja.
Jag vill mest bara ut i skogen och sitta på en stubbe nu för tiden, känns det som. Men jag tänker också att man kan fastna i den här fällan av att det är så mycket som händer nu på det här världsliga planet, på sociala medier, att det skulle vara så viktigt.
Mm.
Det är så mycket där som, det är så viktigt vad alla tycker och tänker, och det är så viktigt hur jag framstår här, det är så viktigt. Och jag tänker, men det är ingenting är ju viktigt egentligen av allt det.
Nej, det mesta är nog faktiskt bara på låtsas.
Ja, det mesta är ju på låtsas. Mm. Det enda som är på riktigt är själen.
Mm. Allt annat
är bara olika energier av stök. Och det är där vi måste bli så himla bra i oss själva, tänker jag.
Mm.
Att förstå de här sakerna, att vi får inte dras med i det där. Vi måste vara starkare än så. Våra själar kan liksom resa oss över det där, tänker jag.
Jag tänker att det här är en tid vi måste gå igenom.
Ja.
Det är liksom jag levde i mina tonår, så levde jag i Latinamerika i 3 år. Jag bodde i Bolivia.
Wow.
Och min mamma, störtskön, hon...
Ja, just det. Du pratar spanska. Jag hörde ju du bröt på spanska där förut.
Ja, precis.
Du har det i dig.
Jag kan prata spanska väldigt mycket.
Ja, där kom det.
Alejandro Fuentes. Ja, jag ska inte driva med spanska. Men det är roligt.
Ja, det är roligt. Det är vackert.
Tack. Mm. Men så jag pratar spanska. Och det, att vara liksom 13-16 år och leva i Latinamerika och upptäcka att vi har blivit fattiga i Sverige.
Ja. Själsligt fattiga.
Själsligt fattiga, precis så. Jag menar, mina grannar, mina kompisar, mina vänner, en del. Jag kommer aldrig glömma Ricardo, som gick i samma klass som mig.
Mm.
Som jag mötte, det var 2 eller 3 veckor in på, liksom, i skolan, som jag lärde känna honom. Och så stod han vid första rasten. Och så, jag stod och käkade en yaucha, heter det. En typ av pirog med lite...
fyllning.
Med fyllning och något att dricka till. Liksom, så här. Och så helt plötsligt så ser jag att han slår skakar och helt likblek. Och så får han, vad är det? Och då berättar han har inte ätit på 3 dagar.
Nej.
Och där står jag liksom och ger honom vad jag har och säger, men ät, vad behöver du mer? Och så blev vi nära vänner. Det visar att han är en av 8 syskon som får plugga, de andra 7 måste liksom jobba för att han ska kunna gå i skola överhuvudtaget i familjen. Det vill säga, han är familjens investering för att de överhuvudtaget ska kunna klara sig om 20, 30, 40 år.
Mm.
Och då är jag 13 år gammal. Och när jag står där så inser jag att, alltså, den vänskapen som blev mellan mig och Ricardo, och hur vi liksom connectar, därför att vi pratar om saker och ting som är på riktigt. Vi pratar inte hans senaste Instagramflöde, cool bild, tummen upp.
Nej,
utan vi pratar om livet, döden, om det som är här och nu just nu. Den resursen får jag där, och det är ju den jag har i mitt arbete idag, när jag liksom träffar människor. Jag hör hur man, det kan komma en klient och ha liksom helt fantastisk energi, helt fantastiska möjligheter framför sig, men huvudet är fullt av de här valda sanningarna och begränsande sakerna som vi håller på med, att vi tror så mycket, att vi måste leva upp till den här, allt för att fungera i den här väldigt, väldigt konstiga världen just nu.
Mm.
Och när det egentligen visar sig att han eller hon bara behöver, till exempel, gå hem till sin partner och säga, jag älskar dig. Det är det enda jag behöver säga. Jag hade en klient häromdagen, det är ett par, de är jättefina med varandra. Båda två har såna högpresterande yrken och jobbar jättemycket. Och han är livrädd att förlora henne och hon är livrädd att förlora honom. Och så pratar de förbi varandra och de livspusslar och håller på.
Mm.
Och jag hade båda två fram och sa, men nu får ni ge er. Kan inte ni bara vara tysta? Och så är de tysta. Och så kan inte ni två bara titta på varandra in i ögonen?
Mm.
Ja, och så gör ni det. Fint, vad bra. Och så tänker ni nu, bara tänk på det, hur mycket du älskar din partner.
Mm.
Och varför du älskar henne eller honom.
Mm.
Och vad är det som gör att den här personen framför är så viktig för dig?
Mm.
Och det tog ju 3 sekunder, så satt båda och grät av glädje. Och liksom gav varandra en kyss och sa tack och gick ut. Och jag tänker, det här är så viktigt att komma ihåg, att det här samtalet, det är inte bara prata, utan det handlar om liksom att våga välja att vara här tillsammans med den man är med. Ja, det här, gud, nu flår man iväg.
Nej, ja, det är jättebra. Och jag inser ju liksom vilka med rätt verktyg så behöver man inte göra så stora finjusteringar. Utan det är bara att stanna upp liksom. Mm. Och fundera på vad som är viktigt.
Mm.
Vi snöar ju in för mycket. Jag tror att det kommer att ske så många förändringar. Men i de här förändringarna som sker nu, för att folk kommer att ha andra behov framåt än vad som är nu. Men i det här skiftet så kommer det vara jäkligt jobbigt, tror jag.
Mm, det tror jag också.
Nu håller jag på att börja gråta.
Ja, bra.
Det är så jobbigt. Men jag är lite trött också.
Vad är det som är jobbigt med det, menar jag?
Nej, men det rörs upp så mycket känslor. För jag tänker på världen. Och jag tänker på vad som kommer att krävas. Liksom, för att vi... Nej, jag vet inte, jag går in i en massa känslor. Men jag tror att jag är lite trött idag. Så jag tränat för första gången på 5 månader. Så kroppen är helt slut.
Du kan inte bortförklara att du blir berörd.
Nej, förlåt. Nej, men jag blir berörd för att jag inser hur tufft det kommer att vara, det här skiftet, känner jag. Någonstans så kommer ju det att bli ganska tufft. För
vad
många.
Menar
för
du med det? Alltså...
Nej, men att det känns som att det är så stökiga energier just nu.
Mm.
Och även om du och jag kanske, och kanske många som lyssnar på det här, har liksom kommit till någon sorts medvetande och vet hur de ska ta hand om sig själva och sådär. Så även där kan det vara tufft nu liksom. För jag känner bara mer och mer, jag vill bara ut i naturen. Mm. Jag vill liksom inte vara med, jag vill bara vara där ute i naturen och stänga av allting.
Mm. Men inte det en sund relation?
Jo, det är ju jättesunt. Men jag tänker att det kommer vara tufft för ganska många.
Mm. Och då, jag blir nyfiken.
Och det är ju bra, det kommer tufft, ju leda liksom till någonting bra. Jag tänker att det kommer leda till någonting bra, för att det kommer att leda till att vi kommer få de här behoven som kommer att vakna till liv kommer att vara mycket sundare för människan. Vi kommer att leva sundare framåt. Alltså inte bara med vad vi äter. Nu tänker jag mer själsligt. Det kommer att bli en sundare miljö för själarna att vara i, hoppas jag.
Ja. Jag är så jäkla glad för det du säger, för att jag håller på och skriver en bok som aldrig verkar vilja bli klar, men den handlar om, just nu i alla fall, så handlar det om principer för självledarskap. Alltså, det vill säga, jag försöker hitta de här nycklarna till alltså hur, för en sak är att veta, okej, jag behöver leda mig själv, det vill säga hjälp till de här som kommer få det tufft. Och det är så intressant, för av alla idéer och tankar jag haft, så är den första principen, ska vi göra någonting överhuvudtaget vad gäller självledarskap, så måste vi ha kontakt. Vi måste ha kontakt med oss själva.
Exakt.
Annars går det inte.
Nej.
Och i måndags så höll jag en föreläsning. Jag brukar föreläsa mindre och mindre. Sådär, för att jag vill jobba på riktigt. Ja.
Du känner att du behöver prioritera något annat?
Nej. Men alltså, föreläsningar är... Så fort man säger föreläsningar så får man en idé om vad en föreläsning är. Jag jobbar med deltagarna.
Jag har
en helt annan, så det är fel ord att säga föreläsare. Men det, då förstår du och lyssnarna vad jag säger. Men, så jag hade en typ av föreläsning i måndags, och då inledde jag, det är 60 stycken managementkonsulter, skitduktiga, intelligenta, unga, högkvalificerade människor. Liksom. Och så inledde jag hela föreläsningen med att berätta att, för jag menar, alla mina klienter den senaste tiden, det de alla säger i princip, det är ju, det skulle vara så skönt att meditera lite oftare. Jag har aldrig hört någon som har sagt så här: är det jobbigt, jag mediterar för mycket.
Ja,
eller hur?
Nej, precis.
Ja, utan jag mediterar för lite. Och då tänkte jag så här, men jag ska pröva en grej. Och så gör jag det. Och då inleder jag hela den här sessionen med, hörni, sätt dig rakt i stolen. Skjut in rumpan mot stolsryggen. Ner med fötterna i backen. Så här, och så lyft upp axlarna. Och så tryck dem bakåt. Liksom så, och så bara släpp dem. Så här. Och så testar du hur det känns att blunda medan du andas in genom näsan. Tryck ut magen. Andas ut genom munnen. Trycker in magen. Och så gjorde vi liksom 3 andetag. Och sen efter ett tag, men håll händerna mot varandra. Och så låtsas du att du håller i hjärtat på den människa du älskar just nu mest av allt.
Mm.
Och så leker du med tanken att du gör det här hjärtat lite större. Bara för att känna att du faktiskt kan göra, hjälpa den personen, göra kärleken lite större. Så här. Mm. Och att se de här sitta för första gången och faktiskt meditera en liten stund. Mm. Efteråt, det var, jag såg en, framförallt var en tjej som satt på främre raden som liksom, hela hennes liksom system förändrades.
Wow.
Liksom, hon, plötsligt hade hon färg i ansiktet. Hon bara, hon tittade upp och var så här, vad är det här? Vad som hände? Men gud! Du vet, att liksom bara stanna upp en liten stund med sig själv. Det alltså, och när vi pratar om meditation idag, det är så högtravande. Mm. Man ska lyssna på appar med några konstiga ljud och indiska tyger och rökelser och gud vet allt konstigt man får för sig att man ska göra. Kommer ju aldrig komma in.
Nej.
Börja andas på riktigt med det.
Nej,
utan det handlar om att sätta sig. Så.
Och att stanna upp.
Ja.
Och att göra det, det tror jag pratade med Yoga Girl om. Hon pratade om det. Att bara stanna upp kan man göra några gånger per dag. Liksom bara inventera liksom lite grann. Okej, vad behöver jag just nu och vart är jag på väg? Och liksom bara stanna upp. Mm. Att göra det ganska ofta under en dag.
För sin egen skull.
Ja, det behöver inte vara större än så.
Nej. Och då blir det där inte så tufft.
Nej.
Tror jag.
Ja. Men du kom aldrig in riktigt på det där med acceptans i boken. Jag är lite nyfiken på det.
Jag tänker så här, Anonyma Alkoholisters första steg och alla andra sådana tolvstegsprogram börjar ju med att erkänna, att acceptera liksom det, där man befinner sig och där man är. Och jag... Alltså nu när jag jobbar med klienter till exempel, så de första tillfällen när man sitter och pratar, när man liksom börjar hitta, men vad är det som är i vägen, vad är det som stökar i livet just nu, så är det oftast utmaningen att liksom acceptera hur det ser ut just nu, att liksom ta till sig hur det faktiskt är, det vill säga fakta, hur har jag det egentligen? Så, alltså det är det som hjälper en person som är på väg att bli utbränd och förstå att jag är på väg att bli utbränd. Det vill säga den här acceptansen, att ta till sig sitt nuläge. Alltså i coachsammanhang så pratar man om nuläge och önskat läge. Det blir väldigt ytligt. Men om man börjar prata om acceptans istället, att någonstans förstå vad är det jag behöver idag? Vad är det jag behöver just nu? Och acceptera det.
Ah.
För det kan ju faktiskt vara helt enkelt att jag behöver gå ur en relation. För att det här går inte längre.
Nej.
Om man har till exempel tonårsbarn, vi låtsas med tanken att vi har en tonåring med till exempel ätstörningar, vilket har blivit bisarrt obehagligt vanligt.
Nej!
Så. Och där unga tjejer och killar för den delen liksom självsvälter sig. Och då är liksom första steget för en förälder att överhuvudtaget kunna hjälpa sitt barn, det är att acceptera att det ser ut som det gör. Mm. Men ofta så sitter man där som förälder och skäms. Man känner skuld för jag borde ha gjort någonting annat.
Ja.
Om jag ändå hade. Och då tar man ju över barnets problem. Istället för att acceptera att saker och ting ser ut som de gör. För det är där vi kan agera. När vi accepterar saker som man kan agera. Och jag tror inte det är någon slump att den här, vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen. Jag tänker att det är ingen slump att det kommer först.
Mm. Så. Men hur accepterar man det då, om man är i en sån situation? Vad är det, bara att man liksom ska typ kapitulera och säga till sig själv att nu accepterar jag den här situationen som den är? Är det så man gör, eller?
Det är ett jättebra sätt. Då har man kommit långt, tänker jag.
Okay. Nej, men jag bara tänker, hur gör man det liksom? Rent praktiskt.
Jag tänker att man behöver lyssna på återkoppling från sin omgivning. Man behöver ställa frågor. Man behöver prata om det. Prata om saker och ting på riktigt. Vad är det vi sitter med just nu? Mm. Och liksom hålla sig till fakta, inte åsikt. Den är så lätt att säga, men fakta är ju, du har inte ätit någonting sedan 3 dagar tillbaka. Vad handlar det här om? Vad är det? Mm. Och att ta reda på, vad finns det för drivkrafter till exempel bakom anorexia? Vad handlar det om att lära sig anorexia? Istället för att lägga sin egen rädsla före, då har man inte accepterat situationen.
Vilken mardröm. Jag är så tacksam att jag inte är i den situationen. Jag lider verkligen med alla som är i en sån situation. Men du, vad handlar det om? Det handlar om olika saker naturligtvis. Varför någon får ätstörningar? Eller finns det någon... sån där grundbult i det?
Ja, det herregud, den ska vi inte gå in i. För det finns så mycket olika anledningar varför man hamnar i ett beroende eller missbruk överhuvudtaget. Ja. Och den tänker jag är väldigt personlig, tror jag, varför man hamnar när man hamnar.
Mm.
Men jag tror att i alla såna här sammanhang när man har en liknande utmaning, tror jag är faktiskt att vi inte pratar om det. Man känner skuld och sen så undviker man att prata om det. Men vänta, personen äter ju inte. Och att liksom gå till fakta till det. Jag hör också att jag får det här låta jätteenkelt, och det är förmätet att påstå att det ska finnas något enkelt med en sån här process. Mm. Det här är fruktansvärt svårt.
Mm.
Och att som förälder gå till sig själv och acceptera att okay, men det här är ingenting jag kan göra någonting åt.
Mm.
Det här är någonting som mitt barn måste förstå själv.
Mm.
Bara den acceptansen är ju steget mot att faktiskt kunna hjälpa personen på riktigt. Och det är ju samma sak i en dysfunktionell relation. Om vi har en person som mår dåligt. Så alla som lyssnar vet att man kommer till en gräns. Sen orkar man inte finnas där längre. Man orkar inte stötta den här andra personen.
Mm.
Och då har man glömt bort sig själv.
Mm.
Så i det här så behöver man behöver liksom fundera över vad acceptans betyder utifrån min egen utmaning där jag sitter idag och den värld jag sitter i. Vad är det jag skulle behöva acceptera som jag faktiskt kanske inte accepterar? Om vi ska prata verktyg, tänker jag.
Mm, mm, mm.
Att faktiskt ta sig själv på allvar en stund och fundera över vad är det för någonting som jag accepterar, vad är det jag inte accepterar? Nu på morgonen hade jag ett samtal med en fantastisk man som han är ingenjör och jobbar på ett företag. Han har liksom upptäckt att han vill pyssla med annat också.
Mm,
så. Och har försökt få igenom det här med sin chef och det företag han jobbar på. Sådär. Men mötet av en total oförståelse.
Mm.
Och så har tiden gått och han har ju mer och mer tappat motivation på jobbet. Mer och mer känt att det här... Jag vill inte vara kvar här.
Nej.
Jag vill gå vidare och ta nästa steg. Och det enda som håller honom borta det är rädslan för att skapa en konflikt. Och då behöver han acceptera att han faktiskt kanske till och med är konflikträdd och att det är någonting som han behöver jobba med. Det är det jag menar med det här med acceptans. Att vi behöver unna oss att titta oss själva i spegeln.
Mm.
Jag kommer ihåg, jag hittade en sån här egen liten regel som har hjälpt mig jättemycket.
Mm.
Men det är att jag ska varje dag så ska jag se mig själv i ögonen.
Mm.
Och så vill säga, när jag går och lägger mig så vill jag vill veta att jag idag så har jag i alla fall tittat mig själv i ögonen.
På riktigt liksom.
På riktigt.
Inte bara svept förbi.
Nej, inte, du vet där man står i spegeln och gud vad snygg jag är eller gud vad ful jag är. Utan liksom verkligen stanna upp och så titta sig själv i ögonen. För då händer det.
Vad händer?
Det händer ju massor.
Ja.
Vad rolig du är. Vad händer? Berätta mer. Förutom att man får kontakt. Så om jag ska sammanfatta liksom 31 års av se sig själv i ögonen stunder. Så är det att jag andas på riktigt en liten stund.
Att du andas på riktigt en liten stund. Ja.
Det blir liksom, just det. Så. Ja, just det.
Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
det är ju just det där att vi inte vågar prata om de här sakerna. Alltså det känns ju som ibland så undrar jag, vad är det för samhälle vi har skapat? Och hur blev det så? Hur blev det så här?
Ja, vad tänker du?
Jag tänker att det är baserat på väldigt mycket rädslor för vad andra ska tycka.
Mm.
Om jag säger vad jag tänker och känner. Och att det också är, handlar om att man hela tiden kanske jagar efter att vara populär. Och är man inte populär så är man ingenting. Jag vet inte. Jag tror att det är en jakt. Är det så det här samhället har blivit så? Eller hjälp mig att fylla i.
Och jag får jättemycket tankar, Agneta. Jag menar, vi lever i ett samhälle där vi matas ganska rejält med bilder, med konstruerade sanningar.
Ja, man kräks ju nästan.
Ja, om vad som är på riktigt. Jag tänker ta liksom, det är framgångsexperter hit. Och ja. Vi är inte gjorda för att värja oss för det här. Utan vi kan inte ta till oss det som pågår. Mm. Och jag menar, om man bara för en liten stund funderar över var i ligger klokskapen i att vi alla går omkring med liksom en minidator i våra händer.
Mm.
Som upptar så fruktansvärt mycket tid av vår uppmärksamhet. Var kom den idén ifrån? Att det här är nog bra för oss människor.
Mm. Och jag menar, konstant stimulans och ja, information. Och
ja, precis. Och här någonstans så tror jag att det här är väldigt kopplat till människans belöningssystem.
Just det. Ja.
Att allting som hittas på, som genererar någon form av signal till belöning för oss, det inbillar vi oss är bra för oss.
Mm.
Jag menar som idén om att vi helt plötsligt ska dricka så mycket kaffe som vi gör. Var kom den idén ifrån? Att det är mysigt att gå omkring med en pappmugg med kaffe på gatan och ja, det är väl mysigt för stunden, men i förlängningen.
Det är svårt att dricka kaffe när man går, tycker jag. Det där känns ju mer som en image-grej.
Ja, eller hur?
Man ser lite
ja, men var kom den relaxed ifrån?
Relaxed och busy ut samtidigt.
Belaxed, ja. Ja, men jag tycker det vi gör just nu, tänker jag, är viktigt. Det här är ett filosofiskt samtal som jag tror är oerhört viktigt att ha. Att börja fundera över var är vi någonstans?
Mm.
Accepterar jag det? Liksom, är det här okej för mig? Vill jag leva så här?
Mm.
De här värderingarna som jag får, är de rätt för mig? Gör de att mitt liv kommer att bli maxat av det jag behöver?
Bra meningar du sa där.
Ja, tack.
Ja, här tycker jag nästan att den som lyssnar ska pausa och gå tillbaka och bara skriva ner de här. För det var ju jättebra saker du listade upp där.
Ja, tack.
För det är ju så där man måste börja få lite koll på vem man är och vad som är viktigt för en. För vi är ju, även om vi är otroligt lika under ytan med liksom vad vi längtar efter och behov och sådär, så är vi ju också olika hur vi tar oss dit framåt i livet. Och det där måste man ju ta reda på. Framförallt är det ju oerhört viktigt att man har en otroligt stark kärlek till sig själv och sin själ.
Mm. Men om man inte gör det då? Om man faktiskt är en person som inte älskar sig själv.
Ja, det är hemskt. Nu börjar jag gråta igen. Nej. Nej, jag skojar. Mm. Nej, men jag vill ju. Alltså det är därför jag har den här podden och skriver mina böcker. Och jag vill ju att människor ska verkligen känna att de älskar sig själva. För att jag tänker att det kommer att ge dem så mycket.
Men
och
om
nå
man
dit.
Inte gör det då?
Vadå?
Men om man inte gör det då?
Om man inte gör det?
Om man faktiskt inte tycker om sig själv.
Då måste man väl försöka hitta dit och bli, känna att man i alla fall gillar sig själv lite grann. Man kan ju ta små steg.
Ja, absolut.
Och börja titta på, vad tycker jag om hos mig själv?
Mm.
Jag tänker när jag var tonåring, gud vad man höll på då, och leta fel på sig själv.
Mm.
Du vet, det var låren var kanske för stor, eller du vet, det var något annat. Och då, alltså idag när jag tittar på min kropp så tycker jag, men gud, jag har ju en helt fantastisk kropp.
Mm.
Varför höll jag på att leta fel på den här kroppen?
Mm.
Ja, men det är så konstigt. Och det vet jag inte om det är någonting som försvinner med åldern.
Jag hoppas det.
Ja, men det är så hemskt vad mycket som händer där i tonåren. Och tänk på vad vilsna alla många unga är.
Mm.
Och där är ju också när man läser såna här vissa undersökningar, jag såg någon nyligen, så här att hur många som känner sig ensamma. Det är oftast där bland yngre.
Mm.
De som känner sig ensamma. Man kanske får ha en föreställning om att det är pensionärer, men det är det verkligen inte.
Nej, men alltså, här har vi gjort ett misstag.
Vårt samhälle har gjort.
Ja,
alltså, vi är ute och cyklar någonstans.
Det var väldigt länge sedan som jag höll en föreläsning, eller en föreläsning höll jag, men det kretsade kring tanken om att vi har satt teknik i händerna på våra barn.
Mm.
Teknik som vi själva inte ens behärskar.
Mm.
Och man kan fundera över ansvaret i det. Mm. Så. Och jag är pro-tekniksnubbe. Missförstå mig rätt här. Men med att leverera ett redskap till ett barn så följer ett ansvar med.
Mm.
Att vi också behöver följa med i det. Vi behöver förstå vad händer när ett barn inte är med i samma Snapchat-grupp som resten av klassen. och vad händer när det plötsligt börjar cirkulera bilder? Och jag har tre stycken tonårsdöttrar.
Mm.
Och alla tre har redan fått dick pics och liksom konstiga förfrågningar. Och för dem är det här...
Liksom, va?
Ja. Och för dem så är det här... De har vant sig vid det. Så det här är ingenting konstigt.
Nej, men jag vill inte vara med i den här världen längre.
Ja.
Nej, men alltså på riktigt.
Ja, precis. Och för de har liksom accepterat att det här är en del av hur det är. Och var är vi någonstans, tänker jag då? Vad händer med oss vuxna som ska vara föräldrar i det här?
Ja.
Som ska vara vuxna och ta ansvar i det här? Jag hade en annan grej som jag var med om. Det var liksom kids som hade varit ute och festat, druckit och gjort en massa dumheter. Liksom 13 år gamla. Och så lyfter man upp det här till deras föräldrar.
Mm.
Och så kommer liksom en flathet. Ja, nej men... Det är ju det som barn gör och det är väl inte, men min dotter eller min son, han var väl inte så, det är väl inte så farligt.
Mm.
Och det finns,
vad tror du att det ligger i då?
Ja, jag tror det här ligger i att vi har blivit riktigt dåliga på att ta ansvar.
Ja,
och det här är en tredje princip, alltså som handlar om vår relation till ansvaret. Alltså vad är det jag egentligen har ansvar för? Vad kan jag ha ansvar för? Och vad bör jag ha ansvar för?
Mm.
I mitt liv. Hur definierar jag mitt eget ansvar? Och om man liksom stannar upp en stund och funderar i den relation man lever i eller det arbete man har eller det liv man lever.
Mm.
Vad har jag för egentligt ansvar här? Vad gäller att ta hand om mig själv eller att vara ett föredöme för mina barn? Och att liksom förstå att det jag gör och den jag är kommer att påverka kommande generationer.
Men hur många lever så där medvetet, tror du? Hur många orkar ens?
Men varför är det en fråga om ork? Den är jättespännande, det är tvärtom.
Nej, men jag tänker att det är så många som liksom, de sliter med jobbet, de hinner knappt med sig själva och det liksom kommer i socialt, man ska träna och man ska, du vet, det är så mycket som liksom man känner att man inte hinner med och inte orkar och inte. Så jag tänker att människor är rätt trötta där ute. Och då blir man kanske, man orkar inte ha koll och vara med överallt. Man orkar inte med det ansvaret. Kan det vara en sak som leder till?
Ja, absolut. Men det är ju helt upp och ner.
Ja, jag vet. Men det är ju helt upp och ner. Och grejen är att så här känner ju jättemånga. Så här känner ju lärarna i skolan.
Ja,
de är ju inga övermänniskor. De har ju också liksom ett liv och en vardag där de kanske mår dåligt och känner sig stressade och inte hinner med liksom och känner sig ansatta och... Och du vet, folk som jobbar på sjukhus, poliser, alla är ju människor liksom.
Mm.
Alla de här är ju också människor med mänskliga problem.
Mm.
Och det är det här som är, jag bara undrar, hur kommer vi någonsin att få ordning på det här samhället?
Vad är alternativet?
Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Ibland undrar jag vad som ska krävas för att vi ska vända den här båten liksom. Det här, jag undrar vad som ska krävas, för jag känner att människor...
Det är att vi börjar.
Ja, det är att vi börjar. Och det är liksom det du gör och det jag gör här i den här podden bland annat. Vi gör ju saker liksom, och det finns ju så mycket bra som händer där ute i samhället och så många eldsjälar. Men jag tänker också att det är tufft att vara människa.
Det är tufft att vara människa. Det är tufft att leva.
Ja.
Mm. Men det är också fantastiskt att leva. Och jag tänker att jag tänker att du har använt ordet tufft flera gånger och jag tänker,
det är så min sinnesstämning avspeglar sig i mina avsnitt.
och jag tänker att vi behöver våga vara kraftfulla.
Mm.
Vi behöver våga vara sårbara och vi behöver våga ta ansvar. Det är egentligen, för i min värld så är det de tre sakerna som vi behöver hjälpa varandra med.
Mm.
Att vad kan jag göra för att hjälpa dig att bli mer kraftfull i din kraft, i det du behöver för att bli starkare utifrån ditt liv och din vardag. Mm. Vad behöver du för att bli mer sårbar? Det vill säga komma mer i kontakt med dig själv.
Mm.
Och vad behöver du för att börja med, per automatik svara an på det du behöver? Det vill säga ta ansvar för dig själv.
Mm.
Och de här tre för mig kommer säkert bli principer, hör jag nu.
I boken?
Ja, att undra ja. Det om de inte
du borde anteckna så att du inte glömmer.
Nej, just, jag glömmer inte.
Nej, ja, bra. Ja.
Så tänker jag att just de här, den här att unna sig att vara kraftig, alltså kraftfull i sina beslut och säga, nej men nu är det bra, nu vill inte jag höra mer. Att ta bort det där Instagram-kontot, att sluta köpa de här fullständigt meningslösa produkterna som lovar guld och gröna skogar. Att nej, behöver inte alls köpa en ny bil.
Nej.
Liksom, du behöver inte det.
Nej.
Så, du kommer inte bli lyckligare av en ny diskmaskin. Jag lovar, det är inte där det sitter.
Mm.
Och att bli mer, att hitta den kraften, då tänker jag, då är det inte tufft. För då är man liksom beslutsam och klar. Om man hittar sin kraft istället.
Mm.
Och tänker att samma sak är att unna sig sin sårbarhet, att börja prata om det man tycker och tänker och känner på riktigt. Alltså är det någonting? Alltså jag har jobbat med chefskap och ledarskap. Jag jobbade med tidningen Chef jättelänge. Jag hade ansvar för deras ny som chef, avancerad chef. Jag träffade så mycket chefer och ledare där ute som också nu under pandemin, det här 1,5 året, har vänt ut och in på sig själva för att få allting att funka. Och medarbetare som har skitdåligt och man har sökt upp folk och pylar. Är det någon gång vi har världens chans att tvärnita, stanna upp och börja fråga, vad fan är det vi håller på med?
Mm.
Vad är det som funkar, vad är det som inte funkar? Hör du kraftfullheten?
Ja.
Det här
ja.
Är kraft. Alltså här finns det power att liksom börja titta på, vad är det vi gör som är del av ett systemfel? Hur mår vi? Alltså vad var det som var på tapeten för svenska chefer innan pandemin?
Mm.
Alltså varannan chef var så svårt stressad och har varit sjukskrivna för stress minst en gång under sin karriär. En dag i månaden så lägger svenska chefer tid på att hantera psykisk ohälsa för andra på jobbet. Alltså vi håller på med någonting som är ett så totalt systemfel. Vi behöver börja kliva fram som ledare i vår egen vardag och börja ta ansvar för det vi behöver och hur saker och ting ser ut. Vi ska inte sitta på möten längre och höra hur det pratas om saker och ting som vi alla vet. Det här är bullshit! Så, då behöver vi ta ansvar för den insikten och säga stopp, vänta, vad är det här? Vad handlar det här om? När vi ser att någon mobbar en annan medarbetare och vi själva är tysta. Då tar vi inte ansvar för nästa gång är det jag som blir mobbad.
Mm.
Nästa gång är det jag som åker ut och inte med i den där Snapchat-gruppen. Och så länge vi är tysta och följer med i det här så kommer vi inte att vända skutan. Och väljer man att bestämma sig för att ta den här fighten, det är inte tufft, Agneta. Då kommer kraften liksom. Och då behöver man åka ut i en stubbe.
Ja. Nej, men när man står i det som är sanningen liksom för en själv, då blir man ju väldigt kraftfull.
Ja.
Men ibland så tänker jag att man inte vet vad det är som är fel i ens liv.
Nej.
Så kan det ju vara väldigt ofta. Man känner, ja, precis. Vad gör man då skulle jag precis fråga? Då tar man hjälp.
Ja.
Kan man göra någonting själv för att komma fram till vad det är som är rubba balansen liksom?
Det finns ju jättemycket man kan göra.
Vilka skulle du säga är liksom de viktigaste grundpelarna, grundstenarna liksom? För att ha liksom en hyfsat bra balans i livet. Sen vacklar man ju till lite då och då ändå. Det ingår ju i livet.
Ja, det är en fin fråga.
Ja.
Och det skulle vara jätteroligt att svara på den.
Nej, men vi har ju pratat om att själen är viktig.
Mm.
Ja. Så det är en viktig, och den tror jag många kanske inte har med som liksom någon viktig. Att man har någon sorts själslig kontakt.
Mm.
Det behöver inte vara att man är religiös eller troende ens, men att man ändå känner att man får en kontakt inåt till sin själ på något vis. I form av meditation eller tända något ljus och sitta en stund och bara liksom landa i sig själv. Det kan vara någonting man upptäcker och skapar själv utifrån vad som är viktigt. Det kan ju vara en grundsten.
Får ge en tanke då?
Mm.
Ja, jag tror att vi människor kommer till insikt 3 gånger.
Mm. 3 gånger?
Ja, du säger att samma insikt behöver vi få 3 gånger.
Mm.
Till exempel i en relation, så första gången man inser att vi kanske inte är bra för varandra.
Mm.
Så, eller första gången jag är på jobbet och sen så inser jag att jag är på fel plats.
Mm.
Eller jag kanske inser att jag kommer aldrig bli guldmedaljör. Mm. Men jag skulle vilja bli sådär. Så alla de här första gången man får insikten, då tänker jag att då är den fysisk. Den känns i kroppen. Den första insikten, den drabbar en liksom fysiskt.
Mm,
den sitter i hela kroppen.
Mm.
Och sen är det så intressant med oss människor. För sen så tror vi att nu har vi fattat.
Jaha, ja.
Men sen så går vi ut och så gör vi precis samma sak igen.
Ja,
och så springer vi runt och så säger vi, nej men alltså, jag gled tillbaka mina gamla hjulspår.
Mm.
Sådär. Och till slut så kommer man till liksom samma insikt en gång till, fast på ett lite annorlunda sätt. Och då är det som att vi förstår den i huvudet, vi förstår den mentalt. Det blir en logisk process, just det. Så var det och så här ska det bli och så här måste jag göra för det första, andra, tredje. Och så blir det någon form av mental tankeprocess. Och så fortsätter man leva och så tror man att men nu har jag fattat.
Mm.
Men sen så kommer den tredje insikten som handlar om, som är liksom nivån själslig.
Mm.
Så fysisk, mental, själslig. Och det är när man liksom man fattar på djupet. Och med det så kommer en liten utandning. Och den låter så här. Aha. Så, och den är ju befriande.
Mm.
Så här, och jag tror, ska man komma med något liksom tips. Hur kan du göra som sitter och lyssnar på dig själv. För att börja liksom ta hand om dig själv. För att börja leda dig själv. Och för att börja liksom titta på dig själv. Börja kanske våga kika på dig själv. Vad gör du varje dag som hjälper dig fysiskt?
Mm.
Vad gör du varje dag som hjälper dig med dina tankar? Och vad gör du varje dag som hjälper dig med din själ?
Mm.
Och det är 3 små grejer man kan börja göra.
Mm.
Bra. Och jag tror på det.
Mm.
Och jag tror att alla som lyssnar kommer också märka att en av de här 3 har du koll på.
Mm.
En av de här grejerna brukar vi liksom göra. Mm. Vi läser. Det tillgodoser tankarna. Bra, så här.
Mm.
Eller vi går och tränar. Men sen det där själsliga. Men när man gör det här i kombination av samma anledning.
Mm.
Då händer kraftfulla saker, tror jag.
Mm.
Och då får man tillgång till de här inre resurserna som är att börja utmana valda tankar. Som är att börja våga ifrågasätta de liv man har vant sig vid att leva. Jag menar, jag har människor i min närhet som liksom föräldrasidan som har valt att leva en viss typ av liv. Och som är liksom fast i det. Och som aldrig skulle utmana den typen av liv. Därför att de är klara och trygga och nöjda med det. Och det är fantastiskt.
Mm.
Det är ingenting jag missunnar någon. Så.
Mm.
Men det är ju som att sitta i grottan och titta på
skuggbilden.
Ja, och vara nöjd med det. Och jag vet vem jag vill vara.
Men om man är nöjd med det, då är det ju också, då skapar det kanske ingen stress.
Nej.
Det är ju om man sitter där och är lite missnöjd och inte gör någonting åt det. Det är då det blir den där kanske inre stressen.
Ja, problemet är att ju fler som sitter och tittar på skuggbilderna, ju fler blir det som bara sitter och låter skutan gå lite ner på väg. Så ska vi vända skuggan, eller ska vi vända båten, då behöver vi få fler som vågar sluta titta på skuggbilder. Och hjälpa människor att börja vakna i sina egna liv. Och det är där den här podden är så viktig.
Ja, det är nog därför jag sitter här nu och gör det här. Och det är därför du gör det du gör.
Mm.
Vi behöver ju också vara många
som
försöker hjälpas åt att vända det här skeppet.
Mm.
Vi behöver vara väldigt många.
Och vi behöver vara måna om varandra.
Det finns ingen konkurrens i det här. Utan det finns bara att vi behöver vara väldigt många.
Mm.
Vi kan inte bli för många.
Mm.
En annan sak som jag tycker är viktig med såna här grundstenar, det är ju då, ja men det är det här andliga eller spirituella, att man har någon form av det, och fysiskt, att man kanske, vill man inte gå och träna så kanske man vill gå ut och gå i skogen eller komma ut i kontakt med naturen och sitta på en stubbe eller en bänk och titta upp på himlen, är också viktigt. Och mentalt, tankarna pratar vi om, och också emotionellt, relationerna. Relationerna som man har till sina vänner, till en partner, till sig själv, är också en viktig del. Och att kanske också sätta de här gränserna, att nej, här känner jag att jag förlorar energi liksom, här orkar, det här orkar inte jag vara i de här sammanhangen. I alla fall inte just idag. Och liksom visa hänsyn för det och ha vänner som också respekterar det. Som idag, till exempel, skulle jag iväg på ett event, jag är inte jättesugen för jag känner att jag behöver hem och vila, men nu gör jag det ändå för att det är en vän, så jag åker dit. Men jag skulle ha med mig en annan vän, men då var hon inte riktigt i fas liksom, hon behövde vila. Och då är det jättebra, då uppmuntrar jag henne att göra det istället. För det är den typen, och det är ju liksom bara några timmar innan man ska iväg, men det är den typen av vänskap vi måste ha. Man måste liksom också våga säga nej utan att skylla på något annat.
Och ha mod med att säga nej. Våga säga nej.
Ja, men ofta vågar vi ju inte säga nej alltid.
För att jag har den sägningen jätteofta.
Ja, nej, men vi tänker att nu tycker nog den personen att jag sviker, eller nu blir hon sur, eller nu blir han arg, eller, och då hittar man en ursäkt. För man vågar inte ta konflikten liksom.
Jag tänker, där har du dramamodellen som jag pratade om i början. Då tror ju jag att någon kommer bli arg på mig. Då tror jag att någon blir förövare. Liksom. Och då identifierar vi mig som hjälpare. Och blir en hjälpare, och så går jag dit därför att jag vill inte såra någon annan. Men jag glömmer bort mig själv.
Jag tänker att det finns en stor grupp människor som är medvetna, som kanske lyssnar på det här och hör vad vi säger och håller med liksom fullt ut. Och så finns det de som kanske inte alls hänger med och tycker, förstår vad vi pratar om riktigt alla gånger. Så finns det de som inte ens lyssnar, som man önskar skulle lyssna. Men som inte lyssnar, som kanske skulle behöva lyssna. Jag tänker på att det finns ju en värld där ute som är, vi aldrig riktigt kommer i direkt kontakt med. Där det är liksom våld i hem och barn som far illa, och speciellt under pandemin kan jag tänka mig, under isoleringen, så är det liksom, ja, nej, jag ska inte in på det där mörka, känner jag.
Men, du vill dit idag, jag hör det.
Jag vet inte varför, men jag såg någon dokumentär häromdagen och jag bara kunde inte föreställa mig hur de där barnen hade växt upp, och det var någon sån här true crime, 4 avsnitt. Men det var ju verkligen, man kunde förstå vad som sen hade hänt, för det var ett mord och de blev åtalade, fick man höra om hur de hade växt upp. Och det liksom, det finns ju så många.
Jag tänker att vi kommer få höra om de här snart.
Om vilka?
Barnen som har haft det jobbigt under pandemin, och paren och de här ensamma människorna som har fått liksom pausa sina liv. Jag tänker att ur det så kommer också komma en massa kraft. Det kommer komma massa människor som vill liksom åstadkomma förändring i samhället. Jag tänker vi, att vara med om svåra saker är ju också att lära sig mer om sig själv. Det liksom förr eller senare så kommer de här svårigheterna att bli en resurs. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg det också.
Tack.
I det här.
Tack för att du styr, får lite kurs på det här och ser liksom att det kan finnas kraft i saker också. Det blir så deppigt, deppigt samtal.
Nej, jag gillar det svarta och jag gillar det ljusa, och de behöver varandra.
Så är det ju liksom. Och det är ju inget, nej, de behöver ju varandra. Kan inte heller hålla på och liksom döma vilka känslor och så är det som är mer rätt än andra, utan det är ju...
Exakt, jag tänker, det är ju vilket perspektiv man har. Jag tänker, jag kommer ihåg, jag var med i några initiativ i början av pandemin som handlade om att försöka hjälpa till att bryta isoleringen. Det var med en kille som heter Navid Modiri och jag, vi höll på med en massa andra. Och då var det en sån här sittning där vi hade så här klasser online, gratis klasser, bara ut på nätet, kom hit, välkommen in till Zoom-möte. Och så hade vi filosofiska frågeställningar om allt ifrån hur är det att vara man, hur är det att vara kvinna, hur är det att leva, och sen så massa människor som pratade och sådär.
Mm.
Och då var det ett sånt här tillfälle där jag var med, och sen så var jag jag var någon form av teamansvarig, och sen så, och då fångade jag in återkoppling mot slutet, och då var vi 4 eller 5 i ett slutet rum. Och där och då så är det en kvinna som sitter framför mig i den här lilla Zoom-rutan och som säger: det här var helt fantastiskt.
Mm.
Jag vill bara tacka er alla för den här stunden, för det är första gången jag har fått vara den jag är.
Oh.
Och, ja, precis.
Första gången?
Ja, precis.
Hur gammal var hon?
Ja, hon var typ i 30, 35, 40. Oh,
ja,
och här kommer grejen.
Mm.
För så zoomade hon ut sin kamera och så visade hon att hon satt i rullstol.
Ah.
Och det vill säga, för första gången så har ingen pratat med henne som hon, den handikappade tjejen.
Nej, men wow.
För det var ingen som såg det. Så det var ingen som visste om att hon hade ett handikapp. Och därför plötsligt. Och hon var helt jätteberörd och jättepåverkad av det här.
Wow.
Ja. Och jag tänker även om det är svårt och knepigt, så tänker jag att vi har så mycket att lära av. Vad är det vi väljer att se? Vad är det vi väljer att fokusera på? Och det är så lätt att liksom, i ett sammanhang så ser man en person som har ett handikapp och så lägger man huvudet på sned och så tänker man oj. Men vad händer om man ser personen?
Själ.
För henne, ja, ser själen.
Ja.
Ser själen. Ja. Så plötsligt så får den här personen får uppleva att det är första gången hon får vara den hon är på riktigt i andras ögon.
Ja, vackert.
Ja, visst,
vad du beskrev det så bra. Jag såg det så tydligt framför mig.
Ja, vad härligt.
Vilken underbar berättelse.
Mm.
Det kommer att få mig att tänka på när jag var på ett retreat med Byron Katie 2001.
Åh, fina Byron.
Ja, precis. Och det här var ju i början av min resa. Ja, det var ju inte så jättemånga där, men det var en sån här New Year's cleanse, en nyårsrensning, och det var fasta och det var... Och det var liksom, man fick ju gå upp då. Byron Katie har ju skapat någonting som heter The Work, en process där man liksom får ställa sig just de här frågorna: är det här sant? Okej, hur påverkar det här mig om jag tror att det är sant, och vända på frågeställningar och sådana där saker. Så The Work, det kan man googla om man inte har hört talas om det. Det är ett jättebra verktyg. Men för att bara snabbspola nu, den här kvinnan du berättade om som var rullstolsburen. Då är det en kvinna på det här retreatet som är väldigt överviktig. Hon är så stor. Och hon tar mod till sig en dag och står upp och berättar om den här känslan av att vara så här stor och fet liksom, som hon var.
Mm.
Hur det påverkar hennes liv. För hon är ju, hennes själ är ju inte det liksom så stor. Och hur hon liksom har alltid de här tankarna så fort hon går någonstans. Att folk tittar på henne och ser liksom, och där är hon, den där feta. Och hon delar med sig av hur det är. Alltså jag bara grät. När hon tog mod till sig och stod upp där. För jag hade ju också sett henne liksom. Hon hade någon sån här supersize stol som hon hade med sig extra för att kunna sitta på någonting. Och i USA är det ju väldigt mycket så. Att man liksom börjar tillverka möbler och likkister och allt möjligt för liksom de här som är superstora liksom. Så det har ju blivit helt galet i det samhället. Och folk dör ju av den där fetma-sjukdomen. Men just det här att... då såg man ju henne mer som en människa. Då blev hon plötsligt en människa.
Mm.
Som vem som helst. När hon vågade stå upp och berätta om det här. Och det är det som berör så mycket. När människor vågar. Det är därför vi måste ha de här plattformarna som du pratar om, som vi pratade om i början här, där människor får komma till tals och våga prata. För vi kan känna igen oss i det här. Vi måste hjälpa varandra som människor, eller hur?
Jag har en definierad anledning varför jag jobbar som coach.
Ja.
Oavsett om jag håller utbildningar eller föreläser eller vad jag gör, så är det precis exakt det här.
Ja.
Och jag menar att få se en människa som sitter i eget mörker.
Mm.
Egna tankar som är osorterade, förvirrande, och där människan upplever att livet är liksom inte fungerande.
Mm.
Och då får följa med man får följa med några gånger och vara den personen som får se den här klienten plötsligt resa sig upp och bestämma sig för vad den är. Mm. Det är så fantastiskt. Alltså.
Ja.
Jag är så ödmjukt tacksam att jag får liksom göra det här. Jag är lite av en doldis och har nog valt att vara det också.
Mm.
För jag,
inte länge till.
Ja, det vet jag katten. Men jag tänker det är ju liksom det är ju mina klienter som jag tycker är så jävla coola. Alltså att vara en person som lever och inte hittar svar och att då våga gå till en annan person som man inte ens känner och be om hjälp. Jag tycker det är helt fantastiskt.
Mm, mm.
Och att då få vara föremålet för det förtroendet.
Mm.
Du vet, när jag blev nykter så skrev jag, det var en period av skörhet. Det är klart att man är skör i många olika, men just då, nynykter, så var jag väldigt skör.
Mm.
Och då var det liksom, ja. Så i det, då skrev jag, kom ihåg att jag, för att liksom bestämma mig.
Mm.
Och det är det som är så intressant, för det vi känner till, även om det är osunt för oss, så är det så lätt att hamna där.
Mm.
Så för det är det vi känner till. Och att då välja det här, det nya, det känns ju osäkert och otryggt.
Ja, visst.
Och då brukar jag tänka att det är för att det är ett vitt papper.
Mm.
Det är därför det är osäkert. Vi vet inte var vi ska sätta pennan.
Mm.
Så osäkerhet brukar jag välkomna som liksom början på en dikt eller början på en föreställning som man ska författa. Liksom.
Mm.
Och så började jag skriva, och då började jag skriva mål. Såna här mål, drömmar, tankar. Till exempel så här, jag vill bli en person som kan ha en bil.
Mm.
Så. 23 bast, och med tanke på min historia, jag var inte en sån som skulle ha körkort. Liksom.
Nej, nej.
Jag vill att mina barn ska växa upp med gräs under sina fötter. Alltså jag är uppväxt i en förort i Uppsala, haft kaosliv. Jag till och med var hemlös i Stockholm. Alltså det var kaosliv på riktigt.
Wow.
Kaosliv på riktigt. Och då var en person som vågar uttrycka den.
Mm, mm.
Eller som jag skrev, det liksom sista, att få vara en person som människor kan ha förtroende för.
Mm, mm.
Som människor liksom våga komma till och säga, fan Alexander, hjälp.
Mm.
Utan att bli en hjälpare. Det är fantastiskt häftigt alltså. Jag har flera mål kvar som inte klarar.
Men vilken resa du har gjort nu. Mm. Nu känns det som att, shit, det där borde vi ha pratat om.
Ja, men
då får det inte. Det får det bli en annan gång i sådana fall.
Ja.
Nej, men jag tycker det är så underbart att du finns. Att du gör det du gör.
Wow, tack.
För det är viktigt. Som jag sa, vi behöver vara många som gör, försöker dra människor till att må bättre. Hjälpas åt.
Mm.
Att stötta varandra.
Mm.
I de tider som är.
Mm. Det är
och, sen, och sen njuta av livet så mycket vi bara kan. Njuta av naturen. Njuta av vänner, av skratt. Och försöka göra liksom saker som vi tycker är roliga så mycket som möjligt.
Mm.
Var hittar man dig? Man hittar dig, du kör din podd fortfarande?
Ja, Alex Coachar Människa.
Kör ett avsnitt i veckan eller?
Nej, utan de kommer med regelbunden oregelbundenhet.
Jaha, okej, okay, då får man söka på det.
Ja, det är när jag hittar sådana som vill ställa upp.
Mm. Men du föreläser och sådär också?
Ja, absolut. Ja. Och så håller jag utbildningar i coaching.
Mm.
Jag har certifierat utbildning coacher idag.
Mm.
På mitt sätt att coacha. Mm. Det är bara att googla på mitt namn så
Alexander Holmberg.
Mm.
Jag är så glad att du kom hit och jag tänker att vi säkert ses igen.
Det tror jag också.
Jag har vissa gäster som återkommer.
Mm.
Bara för att jag känner att man, trots att man ändå kanske pratar en timme, så var det inte riktigt klart.
Men man blir inte klar.
Men jag blev lite nyfiken, känner jag, på din resa och din hemlöshet. Har du skrivit om det?
Nej.
Tänker du skriva om det?
Jag tog ett beslut ganska tidigt och att jag vill inte göra en karriär baserad på mina problem som jag har haft i livet. Jag vill göra en karriär baserad på de liksom lyckade saker jag gjort.
Ja, bra. Bra tänkt.
Så nu har jag en annan öppenhet att prata om det. Jag hade en föreställning 2019.
Mm.
På Playhouse Teater där jag gestaltade hela min barndom. Jag var min galna mamma och jag var den här psykologen som sa massa saker när jag var barn. Och en oerhört stark föreställning.
Ja, verkligen. Och då var ju allt mitt prat om det här med barn som är liksom, du var ju ett sånt barn.
Mm.
Det var inte så konstigt att jag kom in på det.
Nej.
Jag kände ju in att det fanns något här som var det.
Det brukar väl vara så.
Ja. Nej, men för att jag, ja, och det är det där som gör lite ont. Det är ju ont när man tänker hur barn far illa. Men som du säger, och det var kanske därför du sa precis som du sa också, det kan komma en jäkla kraft ur det.
Oh ja.
För du har egna erfarenheter av det.
You bet.
God bless you, vill jag bara säga där. Men det är bara för att jag tycker att det är härligt att du har...
I'm already blessed.
Ja, härligt att du har fått den kraften med dig. Alltså, det är, och att du idag delar med dig liksom till andra. Att du hjälper andra. Det är så vackert.
Tack.
Men jag ser fram emot när din bok kommer ut.
Jag med.
Den som du jobbar på nu. Och då kommer du tillbaka till mig. För då ska vi prata om den boken.
Ja, vad roligt. Mm.
Så det kanske blir om ett år eller så. Det vet jag inte.
Jag kommer ganska långt.
Va? Du kommer ganska långt. Ja. Ja. Vi bestämmer att vi ses då.
Mm.
Ja.
Cool.
Tack för att du finns, Alexander.
Tack, Agnes.
Och för allt du har gjort och för allt du gör fortsatt framåt.
Mm. Tack. Detsamma. Tack.
Ja, det är alltid lika intressant när jag hamnar i den här poddstudion och landar med gästen här inne. Jag har förberett mig, jag har frågor på ett papper. Jag tittar aldrig på det här pappret, utan det blir ett samtal. Och jag vet inte vart det där samtalet ska ta vägen. Jag kanske börjar med en första fråga. Och sen så är det som att det är som bara ett flöde av ett samtal. Det skapas liksom i stunden, det vi ska prata om. Och det är så himla häftigt. Det här tyckte jag var ett spännande möte för mig idag. Och det jag befann mig i, de energier jag befann mig i idag. Så att jag hoppas att du som lyssnar fick till dig något av det här samtalet. Jag tyckte det var väldigt många bra verktyg som han delade med sig av, Alexander. Och saker också som jag kände att, här var jag tvungen att stanna upp och tänka en stund runt just det här. Det är bra om vi kan finnas där för varandra, vi människor, för att vi behöver hjälpas åt. Och ju bättre relation du har till dig själv, ju mer du känner att du har kraften och kärleken till dig själv stadigt vilande inom dig, ju lättare är det att vara den där hjälpsamma medmänniskan på den här planeten. För det behövs nu. Vi behöver vara hjälpsamma medmänniskor i dessa dagar. Hörrni, ta hand om er där ute och tack så jättemycket för att du har lyssnat på Så in i själen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.